Toscana är kyligt, men vackert så här innan jul. Jag är glad att solstrålarna hittar in genom fönstren, trots att stenväggarna är så tjocka. Men ändå, jag måste ändå ta på mig en väst utanpå min sammetsskjorta. Annars blir det för kallt för att sitta och skriva.
Ja, så här gör mannen varje kväll. Knäpper sin väst med sina smala fingrar och stryker noggrant sitt becksvarta, prydliga hår bakåt. Sen drar han ut stolen och slår sig ner vid skrivbordet i det kala arbetsrummet. Han greppar sin penna, doppar den i bläckhornet och sätter igång.
Jag älskar att se hur det blanka pappret fylls med bokstäver som blir till ord och ord som blir långa meningar som ringlar sig fram. Som en spännande orm. Alla dessa ark jag har fyllt har vuxit till en hög. Det kommer nog bli en bok trots allt. Hoppas att någon läser den.
Ja, det kan mannen hoppa upp och sätta sig på. För det som skapas här kommer att bli ett av världens mest lästa och kända verk. När boken är färdigställd och når världen ska den spridas vitt och brett. Niccolo Machiavellis Försten kommer att påverka världen för evigt. Du lyssnar på Historierummet i Barnradion med mig, Navid Bavi. Om Niccolo Machiavelli, författaren som skrev om svek och drömde om fred. Niccolo Machiavellis bok Försten kommer att bli hans så kallade magnum opus. En chokladglass? Nej, det är latin och betyder mästerverk. Alltså det största och mest betydande verk han kommer att skapa. Men det har Niccolo Machiavelli ingen aning om där han sitter och skriver en decemberdag år 1513. Vi befinner oss utanför Florens, i Toscana i mitten av Italien. Och Försten, som boken heter, kommer alltså bli en av de mest lästa och debatterade böckerna som någonsin skrivits. Men hur och varför kommer vara anledningen till att Niccolo Machiavelli får ett avsnitt av Historierummet? Ja, den karamellen suger vi lite på. Först ska vi lära känna författaren själv. Niccolo Machiavelli föds en vårdag i Florens år 1469. En plats som är på väg in i en händelserik tid. Hans familj har gott om pengar. Ja, det är det många i Florens som har. Machiavelli får en fin utbildning. Han pluggar latin och matte. Men vår huvudperson tycker att det är lika viktigt att fundera över livet och ödet som att lära sig plus och minus. Ett sätt att göra det är att läsa. Och Niccolo älskar böcker. Han lär sig mycket och är duktig i skolan. Han är smart och det i kombination med att familjen umgås med mäktiga personer gör att vår huvudperson efter skolan får in både en och två fötter i regeringspalatset. Och det är inte vilken stad som helst som han ska vara med och styra över. Slutet av 1400-talet är renässansens blomstringsperiod i Europa. En epok som kretsar kring nytänkande och nyskapande på alla sätt och vis. Det märks till exempel i kultur och konst. Och alldeles särskilt i Florens, som under det senaste århundradet har sprutat ur sig förstklassig kultur som en snökanon. Konstnärer som Leonardo da Vinci, Michelangelo och Rafael målar och skulpterar historiska verk på löpande band. Och den eleganta renässansarkitekturen pryder stadens gator. Florentinarna är stolta över sin stad, som faktiskt är en hel stat. Ja, där och då ser Italien annorlunda ut. Det är uppdelat i mindre riken som en mosaik av småstater. Även om Florens är en poppis och rik stad så är det ingen lugn och ro precis. Florens ligger ständigt i krig med sina grannar, som stadsstaterna Milano, Venedig och Pisa. Och de som bestämmer i stan är stenrika och mäktiga familjer som ibland enas kring gemensamma intressen, men lika ofta ligger i bitter fejd med varandra. På 1400-talet är det särskilt en kolossalt förmögen familj som dominerar. Medici. Ja, de dyker upp titt som tätt i historierummet. En släkt som gör i stort sett vad som helst för att ta och behålla makten. De som utmanar familjen Medici gör det med livet som insats. Men när Machiavelli 1498 stiger in i regeringsbyggnaden som politiker är släkten Medici sedan några år utjagad och staden är en republik. Phew, skönt. Då kan man luta sig tillbaka då. Nej då, inte alls. För makten förloras och tas fortfarande genom våld. Bara några dagar innan Niccolo påbörjar sitt nya jobb har mannen som styrt staden sedan familjen Medicis fall brutalt avrättats. Så man kan tänka sig att Machiavelli är lite extra nervös första dagen på jobbet.
Ja, här gäller det att inte råka få med sig en penna hem eller ta fel kaffekopp. Då kan det vara tack och godnatt.
Så vad är det han ska jobba med då? Jo, Machiavelli ska dels ha hand om viktiga papper. Ja, men det är faktiskt viktigt. Men han har också ett annat uppdrag. Ett som ska göra hans värld större. Han ska bli en slags diplomat. Alltså resa runt i olika stater i Italien, men även utanför Italiens gränser. Till Frankrike och det stora tysk-romerska riket. Han ska bli Florens ögon, öron och röst utåt. Knyta kontakter och rapportera hem om vad han får reda på. Men kanske allra mest, försöka reda i den ganska stökiga utrikespolitiken. Som på den här tiden präglas av krig, krig och återkrig. Och de kommande åren ska vår huvudperson befinna sig mitt i händelsernas centrum och stå öga mot öga med den tidens stora härskare. Niccolo tar sig runt på hästryggen och det blir många skumpiga mil på många vägar. Men han tar sin uppgift på största allvar. Han sköter jobbet noggrant, skriver många brev hem till republiken som han budar med en annan ryttare. Men det är inte bara den florentinska ledningen som kommer ha nytta av Niccolos rapporter från maktens korridorer. För det Niccolo Machiavelli gör nu är att samla material till det som en dag ska bli det verk som kommer göra att hans namn sprids över hela världen. När Niccolo Machiavelli är lite över 30 har han hunnit träffa många toppolitiker. Men år 1502 möter han en härskare som får vår huvudperson att tappa hakan. Cesare Borgia. Det finns som vi vet gott om maktgalna figurer i renässansens italienska universum. Men familjen Borgia är i en klass för sig på det viset att de är mer skamlösa och mer aggressiva än många andra. Cesare Borgia är son till påven och kardinal, en titel med hög status inom den katolska kyrkan. Och med den makten i ryggen kör han fram som en ångvält i världen. Det ryktas om att han bland mycket, mycket annat har mördat sin äldre bror för att få bättre status i den egna familjen. Han beskrivs som en känslokall galning, en svekfull, förtryckande och grym härskare. Ja, listan kan göras lång. Alla hemska ord du kan komma på kommer förmodligen att passa in på Cesare Borgia. Det är svårt att tro när man ser honom med ett bländande leende, glittrande ögon och en svartlockig lejonman till frisyr. Cesare Borgia är en man som tar det han vill ha. Och i början av 1500-talet vill han röra sig fritt med sin armé på Florens område. Och vår huvudperson får uppgiften att förhandla med Borgia. På nära håll får han se hur försten behandlar sina vänner och hur han straffar sina fiender.
Ja, vad tusan ska man skriva hem om det här mötet? Så här kanske. Jag är förfärad och djupt imponerad. Borgia lyckas åstadkomma fred, laglydighet, ordning och stabilitet. Men hans metoder är fruktansvärda. Borgia måste tas på allvar. Han är både kompetent och hänsynslös. En livsfarlig kombination hos en fiende.
Machiavelli iakttar, analyserar och försöker minnas allt han lägger märke till. Det som en dag ska bli grunden till hans magnum opus, hans livsverk. För nu är kringresandet över och Niccolo Machiavelli kallas hem till sitt älskade Florens. Då, år 1503, får Niccolo Machiavelli en idé som han gör till verklighet. Han har lärt sig under sina år på hästryggen att en stark stat måste kunna försvara sig mot inkräktare. Och det kan inte Florens. Kultur finns det gott om, men inte en ynka soldat så långt ögat kan nå. Därför bygger han en så kallad folkarmé som består av vanliga florentinare. Han tänker att om soldaterna slåss för sin egen stad, sina egna familjer och för att skydda sina egna hem, då är de pålitliga. Men om man istället skulle hyra eller anställa soldater utifrån, ja, då skulle de bara strida för att få betalt och inte vara särskilt pålitliga. Så till slut tågar 400 bönder med mjuka skor och fina rödvitmönstrade strumpor med lansar i högsta hugg. Det var bara knappt 10 år sedan som de förlorade greppet om en av sina grannstäder, Pisa. Och nu är det dags att norpa tillbaka den. Den florentinska armén lyckas återta staden. Men när en ny påve får reda på den framgångsrika folkarmén hör han av sig till sin vän, den spanska kungen, som direkt kommer till undsättning med sina soldater och tågar mot Florens. Nu ska de trycka till Niccolos larviga folkarmé. Och det gör de på ett grymt och brutalt sätt. Florentinarna har inte en chans. Machiavelli inser vad som är på väg att hända. Och det gör hans regeringschef också.
Fienden har tagit sig in och styret i Florens kommer att falla.
Regeringschefen flyr för sitt liv och tillbaka på tronen som en boomerang är familjen Medici. Den 44-åriga Niccolo Machiavelli har förlorat allt. Sina uppdrag, sin titel och familjen Medici håller ögonen på honom. De är absolut inte intresserade av Machiavellis politiska råd eller diplomatiska kunskaper. Så han packar ihop sig själv och sticker från stan. Och nu är vi tillbaka där vi började, där vi mötte honom första gången. I stenhuset utanför staden med de tjocka väggarna. Uppe på en grön kulle där det växer vinrankor. Men Niccolo Machiavelli kan inte se det vackra i platsen. Det är snarare som ett fängelse för honom. På kvällen byter han sina smutsiga arbetskläder mot skjortan i röd sammet och plockar fram bläcket och arken. För det är nu som han äntligen börjar pussla ihop den där lilla texten som vi hintat om från början. En bok som får titeln Il Principe, försten. Försten handlar om makt. En slags handbok i hur man erövrar länder och hur man behåller sina erövringar. Machiavelli analyserar vad makt faktiskt består av och hur makt kan få människor att lyda för den tid och den värld som Machiavelli lever i och skriver om. Han plockar sina tankar ur historien, dels romersk antik historia och den medeltida historia han känner till. Och inte minst hans egna erfarenheter. Och långt efter medeltiden kommer människor fortfarande att häpna av hans beskrivningar av makthavares metoder. Il Principe, som den heter på italienska, blir färdig runt år 1513. Men att det här ska bli Niccolos stora livsverk får han inte uppleva. Där och då är Machiavellis politiska karriär stendöd och han är utfrusen av de mäktiga inne i stan. Och det sänker den 60-åriga Machiavelli helt och hållet. Han är försvagad och deprimerad och hans liv börjar faktiskt lida mot sitt slut. I början av juni får han en akut magsjukdom och den 21 juni 1527 tar Niccolo Machiavelli sitt sista andetag, 58 år gammal. Men hans namn ska gå till historien. För när boken väl ges ut på 1530-talet, 5 år efter Machiavellis död, kommer den snabbt att sälja slut och hyllas av samtidens ledare. Men den ska också bli utskälld av den katolska kyrkan och Niccolo Machiavelli själv kommer bli förknippad med ett ondsint och kallt sätt att härska. Hans namn kommer till och med bli ett adjektiv, machiavellisk, som kan användas för att beskriva någon som är listig, elak, svekfull och samvetslös. Även om han har umgåtts med galenpannor som Cesare Borgia var han själv varken brutal eller maktgalen. Försten har överlevt genom århundradena, ända in i vår tid. För den hårda och tyranniska ledarstilen kan fortfarande diskuteras och fortsätta att fascinera. Och kanske säger det mer om världen och oss alla än om Machiavellis egen syn på makt. Niccolo Machiavelli går till historien som skaparen av boken Försten. Med sitt eget liv vigde han åt diplomati, litteratur och drömmen om ett fredligt Florens.
Du har lyssnat på Historierummet i Barnradion. Programmet gjordes av Navid Bavi, Eike Blomberg, Joakim Lövgren, Stina Tyrell Sämgård och Klara Fridén. Vill du höra fler berättelser om några av världens mest intressanta personer? Sök på Historierummet i Sveriges Radios app. Historierummet görs av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.